Ja, hej och välkomna till rådet. Vi är färdiga att diskutera Finlands glesbygdsframtid. Men först så skulle jag vilja höra lite vad rådmedlemmarna har funderat på. Om vi börjar med dig, Gitta, vad har du funderat på sen vi senast också?
Från blå sippor till koltrastar. Wow. Men det som har satt mina tankar mest i rörelse nu har varit det här beslutet att alla hundar ska registreras i Finland. Och det här ger ju naturligtvis större möjligheter att bekämpa den här olagliga importen av små valpar som har blivit till i sådana här hundfabriker, och det är ju eller valpfabriker, det är ju en form av djurplågeri där man tar valpar allt för ofta av en tik, och de används som det skulle vara maskiner istället för levande djur. Så det här hoppas jag att ger en bättre framtid och kanske ett bättre stöd också då för människor som köper hund, för att det blir kanske inte så lätt lurade om informationen går fram och de vet att de kan ställa frågor.
Ett chip ska injiceras i hunden så att säga, så man kan läsa av dem.
Ja, jag skulle nog vilja kombinera den definitivt med liksom ett krav på att det skulle vara en finländsk veterinär som har skrivit ut de här intygena på också deras vaccinationer och sånt. För att vi vet ju att det är ännu lättare att fabricera något sådana falska intyg än att fabricera små hundar.
Så är det. Marianne?
Jag har hört koltrasten jag också, och några blåsippor hade kommit där på backen i Bromar. Men jag tänkte, försökt fortsätta med det här och titta på det positiva. Jag har hittat två saker här under de här veckorna. Den ena är det att den här Handelsbankens chefsekonom Timo Hirvonen twittrade egentligen över en uppgift som han hade hittat i statistikcentralen. Det vill säga att orderingången har ökat inom industrin med 18,9% under ett år, vilket är ganska hurja egentligen. Och sen också att industriproduktionen har ökat med 5,5% om du ser tillbaka från februari 2020 till februari 2021. Och sen en annan sak som jag tycker verkar ganska intressant under den här coronatiden är att alkoholkonsumtionen har minskat. Och det var THLs uppgifter, och de har räknat ut att det skulle ha minskat med 5,2%. Ärligt talat så måste jag säga att jag har inte en gråblek aning om de räknar ut det här. Alkohol har sålt mera, cirka 6%. Men restaurangerna har sålt mindre, cirka 40%. Och så säger de att det som resenären tar in har minskat med 50%, det vill säga halverats. Men så satt jag och funderade för mig själv att hur i fridens dagar räknar de det där med vad resenärerna tar in. Så de måste ju ha något sådana underliga medeltal som de räknar med, och det skulle vara intressant. Men jag ska ta och titta efter om jag hittar hur man räknar ut det här på riktigt. Men i alla fall så alkoholkonsumtionen har minskat.
Det var ju, rädslan fanns ju att den skulle öka.
Ja, just det.
Folk
ja.
Sitter hemma och,
ja.
och pimplar. Klaus?
Jag har irriterat mig här över weekenden på feminister. Och alla jäkla MeToo-kvinnor. Jag är så förbannad på dem.
No.
Och framförallt för att de skriker i högan sky att de blir diskriminerade. Men de glömmer totalt bort på vilket sätt de diskriminerar, och det här samhället diskriminerar männen. Att jag tar bara som exempel militärtjänstgöringen. Kvinnorna gör ingenting annat än läser och har sig. Och följden är ju den att det där, tillsammans med grundskolans läroplan som helt gynnar kvinnor, och det har ju konstaterats många gånger. Följden är den att 70% av studenterna är kvinnor. In i yrkesskolor går 55% kvinnor och 45% män, fast man skulle tro att det är annorlunda. Universitetet, 62% går in som kvinnor juridiska fakultet är ju en show där 70% av studerandena är kvinnor. Sen har vi skilsmässobarnen. Alltså, det är alltid döms det åt mamman. Och jag har ett hårresande exempel, en god vän till mig. Han tog skilsmässa och försökte basunera ut att hans fru har blivit mentalt sjuk. Ingen trodde på det. Barnen ville absolut stanna med pappan. Men sinne, den kvinnliga juryn beslöt att ett av barnen skulle till den här frugan. Och något senare, när då barnen alla skulle träffa varandra hos farsan eller hos morsan. När alla barnen var hos mamman så tog hon livet av alla barnen. Ströp ihjäl dem. Alltså när kan det ske? Och det är ju kontinuerligt att det är mammorna som får barnen. Vad männen än säger, och där blir de ensamstående skilsmässofarsorna. Vi har det där bostadslösheten. Alltså hyresbostäderna går åt kvinnor. Männen anses vara för sottiga troligen. De får inte dem. Det leder till ensamhet, utestängdhet. Alltså det är något horribelt det här. Och så ska de hålla på ännu och skrika om.
Men tycker
alltså,
inte Klaus,
det är ren diskriminering.
Tycker inte Klaus att männen har du allt det här som du säger att männen borde skärpa sig lite?
Nu har de ju försökt, men att man orkar inte skrika i takt med alla MeToo-kvinnor. Vet du? Det är hopplöst. Och dessutom så inte borde man ju måste skrika. Hur länge har man inte talat om den här läroplanen i alla skolor? Mm. Där sitter i skolstyrelser och annat så sitter sen det där kvinnor och gör upp. Hur länge har man pratat om det? Det blir ingen ändring på det, utan det gynnar bara flickor och studerande. Och låt mig ta en viktig sak. Det är det här med att männena och unga pojkar är utvecklingsmässigt efter flickor. Flickorna är tidigare utvecklade, skulle jag säga, sådär som 16-17-åringar. Killarna blir ett år efter ännu i milin. Flickorna kan läsa in sig och de går in sen i alla högskolor och gossarna börjar söka efter något jobb att få överhuvudtaget. Att arbetslösheten mellan 15- och 24-åriga killar, så männen är 24, arbetslösheten är bland killarna 24% och bland kvinnorna 15%. Och när jag tar den där milin, det är frågan om att försvara ett land, och här kommer vi nästan in på det här långa landet, ska det löna sig att försvara det. Det lönar sig, jag kan inte tänka mig att någon säger något annat. Varför får inte kvinnorna till exempel motsvarande hälsovårdsundervisning, kockskola. Tänk om alla kvinnor skulle ha en 7 månaders hälsovårdsutbildning. Hur mycket det skulle lätta på trycket, hälsovårdstrycket i kommunerna och runt om. Hur mycket mindre man skulle måste anlita hälsovården som nu är överbelastad.
Ja, vi måste ju låta nu våra feminister också svara på det här.
Ja, jag måste säga att det här är helt omöjligt att svara på en kort stund. Och jag skulle bara, jag säger så här att det har varit mansvälde i 5000-10 000 år. Mm. Och det är inte ännu heller kvinnovälde. Så att, liksom att beskylla feministerna för den situation vi har samhälleligt i Finland så tycker jag är lite... Det är felaktiga slutsatser. Det är bara provocering och jag blir jävla provocerad. Och jag kommer att snart stiga ut ur den här studion om vi fortsätter på det här sättet. Mm. Så att jag kommenterar desto mer och hoppas Gitta har lite mer lugn när hon kommenterar.
Jag blev lite förvånad över det där att MeToo-rörelsen hamnar på något sätt i skottgluggen här. Som om det skulle vara det som har orsakat allt det här förfärliga som har hänt männen. När vi nu tar den här militärtjänstgöringen så där hade vi faktiskt tidigare var det ju så att killar som hade gått i miljön fick 4 poäng extra vid inträdesförhöret till exempel till medicinska fakulteten och det där så att och det här fanns inte en chans för det där flickorna på den tiden att få någonting sånt. Det har ju sen slopats men det där det görs naturligtvis den ena dumheten efter den andra som nu med att man då får högsta poängerna för matematik och vad man än tänker studera. Det spelar ingen roll om man ska bli religionslärare om man har varit väldigt flitig på timmarna i religion och kan allt möjligt om etik och så vidare. Att där också är det huvudsaken då att man har skrivit matematik och långa matematiken. Men det här skilsmässostatistiken sitter jag nu inte inne med, men det där nu vet jag av erfarenhet och bland vänner och bekanta och egna barn och sådär, att inte går det nog alltid till på det sättet att det är kvinnorna som får behålla barnen och männen flyger som fjärilar ut och har ingenting med barnen att skaffa. Och också det här med självmordsstatistiken och hur ofta det är en kvinna som tar livet av sig och barnen och hur ofta det är en man som tar livet av hela familjen. Så det borde vi då också sitta inne med om vi ska kunna liksom gå vidare i den här diskussionen. Men det stämmer väl nog det att skolan är uppbyggd på det sättet att den möjligen gynnar flickors tidigare utveckling mera än pojkarnas. Men det där, jag tror att det är inte heller någonting som vi kan
Vi kan i alla fall inte beskylla feministerna för det, för att feministerna har inte beslutat om skolpolitiken
jag
i det här landet.
Jag läste upp statistik, och Marianne, det är det som du inte tror på, utan du vill gå ut om jag fortsätter att läsa upp statistik, så kanske jag inte ska göra det. Men att,
nu läs det, bara, jag tror knappast att det kan
det
stämma det vad du säger.
Det är otvivelaktigt att för tillfället systemet diskriminerar män. Allt det här som jag läste upp.
Ja. Men du tog upp till exempel de juridiska studierna och att det är 70%
ja, det är 70% är kvinnor.
Kvinnor som ja. Inleder sina studier i
juridiska fakulteter.
Det handlar kanske om det att de orkar läsa mer än killarna. Jag har en dotter som det där för strax före jul blev färdig med sina juridiska studier, och hon jobbar och läste.
De är så obegåvade jämfört med killarna som spelar fotboll och ändå klarar sig på något sätt.
Ja, när hon var cheerleading guld, de fick Europaguld.
Men det är nog väl lite det att killarna måste väl skärpa sig, eller så får de börja skolan.
Ja, det är alltså
ett år efter.
Den här läroplanen borde göra som och ta i beaktan killarna, det är helt klart. Men att jag säger ännu 4 poäng, Gitta, eller inte. Ett år, säg 7-11 månader i milid, när kvinnorna som kanske är mera clever och faktiskt läser och studerar, så det där, de får ett sånt enormt försprång.
Och sen får de igen sitta då det går mycket längre tid åt till att vänta barn och föda det barnet och amma det och så här. Så att
men där har man kommit
någonstans
emot.
Måste man ju kunna se liksom
där
den här
har man ju kommit emot, alltså. Männen har ju blivit mycket mera liksom hemtama nu för tiden och sköter om unga alldeles på ett annat sätt.
Många har blivit jättefina pappor.
Vi lämnar den här diskussionen.
Nej, det här går att fortsätta.
Vi får återkomma.
Vi har Millin och den här hemvården som man kunde. Jag ska återkomma till den här vi snackar vidare om att hålla Helsingfors, nej, Finland bebott.
Ja, då är också vad heter det, Marianne och Gitta förberedda för det nästa gång om vi diskuterar det.
Jo.
Nåja, om vi ska då gå över till dagens ämne som går ut på att hur vi ska få folk att stanna kvar på landsbygden eller flytta till glesbygden, eller hur viktigt är det egentligen då att hela Finland är bebott? Urbaniseringen har ju pågått en tid. Nu visar det sig enligt de senaste uppgifterna är att den har stannat av lite grann, och det kan bero på att folk distans arbetar ute på sina sommarstugor eller har kanske flyttat ut till landet. Hur ser ni på den här saken? Är det någon
vem
är idé landsförrädare
att... och säger att vi inte ska hålla hela Finland bebott?
Ja, men skall eller önskar, så det är ju två olika saker. Att förr i världen så var det kanske väsentligt att man skulle hålla det där ur rent militär synvinkel, att hålla hela landet bebott så att inte fienden kunde komma och smyga in i stora horder oupptäckta. Men idag är det ju, fungerar ju samhället på ett annat sätt.
Ja, det är viktigt fortfarande.
Men huvudsaken är ju att vi inte det där går in för något sån här förbud på att bo här eller där, utan friheten måste vi ju behålla fortfarande att flytta ut och in. Den är ju intressant nog, den här tanken på att med hjälp av vissa morötter att personer som har sina studier klara skulle få då studielånarna eftersänkta om de flyttar ut någonstans till landsbygden. Men jag har nog sen funderat på det där att kan man kräva sen att de sitter kvar i all oändlighet eller ska de få då bo ett år någonstans ute i obygden eller glesbygden och på det sättet klara sig liksom med sina få sitt studielån eftersänkt. Det finns som många sådana här praktiska frågor som då i så fall måste diskuteras igenom för att man då ska se om det är en vettig lösning eller inte. Mm.
Ja, om jag säger liksom en sån här första kommentar här, så måste jag säga att jag har nog liksom en stor förståelse för det att hela landet borde leva. Och att vi skulle ha en levande landsbygd och att man också skulle kunna klara sig i det vad vi kallar glesbygden. Mm. Men sen så, det är ju hemskt mycket frågan om hur några förhållanden folk liksom kan acceptera och leva i. Och hur mycket samhälleligt stöd man ska ge för att man ska kunna liksom klara av det hela. Jag tittar på det här regeringsprogrammet som är gällande idag, och där säger ju regeringen nog riktigt vackert att kommunerna bör ha tillräckliga resurser för att kunna utveckla livskraften och ordna tjänsterna, säger man. Och å ena sidan så säger man att målet för regionalpolitiken är att minska skillnaderna mellan regionerna och inom kommunerna. Och till slut konstaterar man så här att människors rätt till basservice i glesbefolkade områden och skärgården ska tryggas genom att samarbetet mellan regionerna stöds, nya tillvägagångssätt införs och tillräckliga resurser används. Så att regeringen har ju uttalat sig för att stödja liksom ett levande land på alla ställen. Men sen så kikar jag lite på den här statistiken också som vad heter det, är viktig här. Och där såg jag att 68% är glesbygd av hela Finland, och det är väl ingenting som förvånar oss när vi vet hur det här landet ser ut. Men att bara 5% av befolkningen bor på det här så kallade glesbygden. Och 83 kommuner definieras som glesbygdskommuner, men 246 kommuner har glesbygdsområden inom sig. Så att det är liksom, det är ju en sak som berör oss alla på något sätt. Och sen så börjar jag fundera också lite på det här vad glesbygd och glesbygd är. Att jag tänker alltid på glesbygd, så jag tänker på Lappland eller norra Karelen eller något liknande. Men glesbygd är ju nästan Bromar också, när man jämför med hur den här kommundelen fungerar. Där är sommarbefolkningen, det vill säga fritidsboende, de som bor där på fritiden, är flera än den fasta befolkningen. Så det är ju också någon sorts glesbygd. Som vi borde liksom lite fundera på hur vi har det.
Hur är det med servicen, just om vi tar till exempel Bromar där du också befinner dig?
Ja, Bromar, servicen tycker jag fungerar bra, för att där finns två unga damer som har övertagit den där butiken där, så det finns en butik som funkar bra, och det funkar ju säkert bättre naturligtvis på sommarmånaderna eftersom det är så mycket sommargäster där. Sen har man fått EU-tillskott, EU-pengar för att bygga ut hamnen. Den ser riktigt stilig och fin ut. Och det som var intressant också, jag hörde på ett annat radioprogram idag morse, där på finska sidan. Det var Roman Schatz som diskuterade just den här glesbygdsproblematiken med två inbjudna. Där de konstaterar att kulturutbudet många gånger i de här kommunerna som har mycket fritidsgäster, så är otroligt fint under sommaren. Och det måste jag säga, det gäller nog för Bromar också. Där har vi aktivt biblioteksverksamhet och också sån här bibliotekskulturverksamhet där det är såna här författarträffar och mycket musik där, till exempel vid den här restaurangen i hamnen och sånt här, så att det händer en hel massa sommaren, saker på sommaren, men sen är det ju någorlunda lugnt under vintern.
Mm. Hur är det, Klaus, du är också evakuerad?
Kyllä. Det där, jag måste säga att jag ser det här problemet förenklat. Jag tycker inte att här finns några svårigheter. För det första, om man går till bakgrunden, 75% av Finlands befolkning levde på jordbruk 1900-00, 2000 mindre än 10% mera. Och 2021 troligen bara 5%. Vi har, vad heter maakunta?
Landskap är det väl?
Ja, landskap. Ja.
Landskap. Ja. Vi har fem landskap som vinner befolkning, får mera hela tiden, 14 som tappar. Och då gäller det ju att hur ska man minska på den här urbaniseringen? Man minskar på det genom att öka fördelarna på att bo på landet. Och det där, vad betyder det? Man måste få arbete på landet och man måste också få tjänsterna. Bank, post, service, hälsovård, allt sånt här. Okej, arbete. Vi går mot allt mera distansarbete. Det kan hjälpa ganska mycket.
Det hjälper, ja.
Sen företagande. Hjälp, gynna företagarskap i alla olika former. För att människorna kan livnära sig på landet. Moderna, alla teams och sånt här distansgrejer hjälper till idag. Sen följande. Hur får du hälsovård, skolor, dagis, alltså tjänster som människorna måste ha för att vara intresserade av att bosätta sig på landet? Det är det där, här kommer vi in på den här hälsovården. Tänk om kvinnor skulle ha lite mera, liksom veta lite mera om hälsovården. Hur mycket det skulle minska på trycket på landsorten.
Vad menar du med det där?
Ja, om man i hemmena skulle veta mycket mera om hälsovården. Om alla damer skulle ha en 7 månaders utbildning i hälsovården.
No, men nu måste killarna också lära sig någonting om hälsovården.
Nej, de går i milin under den tiden.
Ja, de kunde lära sig hälsovården.
Och då får de bara ohälsa.
Får jag fortsätta? En annan sak. Människor som jobbar där på landet borde ha möjlighet att ganska billigt, fördelaktigt hyra sådana hemvårdare. Då skulle man kunna ta sina morföräldrar, farföräldrar dit och ge dem ett mänskligt liv istället för att sätta in dem på dyra vanvårdsanstalter som vi nu har konstaterat. Okej, här är lösningar. Hur betalar man det här? Det har varit tal om, jag har här en artikel, jag kan visa det, jag kan inte visa det åt alla, men SFPs vice ordförande har en artikel för ganska länge sedan. Kan man vara kommuninvånare på två olika orter i framtiden? En perfekt bra tanke. Mm. Om man är två kommuninvånare, dela på kommunalskatten. På vilket sätt? Okej, om vi har 19 i Helsingfors och kanske 22 i Raseborg. Gå, om jag vill bo i Raseborg också, så accepterar jag den där 22%. Gå på 22% för båda. Dela den i hälften. Hälften åt Helsingfors, hälften åt Raseborg. Och där får du då pengar att köta om de här tjänsterna som är nödvändiga för att människorna ska bosätta sig på landsorten och trivas.
Det är väl det som är problemet här, att det kostar ju att ha en levande landsbygd också, om vi ska ha all service och sånt utbyggt.
Men det här som nu, som Klaus tog upp till sist, så har ju utreds också, bland annat var det finansministeriet, eller då när Anu Vehviläinen var kommunminister i Sipilas regering, så tillsatte hon en utredning om det hela. Och slutresultatet, det var ju den att det var grundlagsenligt omöjligt att dela på att vara medlem i två kommuner. Det vill säga, man kunde inte dela på rösträtten och det var svårt att dela på den här beskattningen. Och när beskattningen och rösträtten hör ihop, så var det då de här grundlagsexperterna som sa att det är ganska svårt. Jag måste säga, själv har jag lite funderat på samma sak, men det borde finnas någon annan modell, tror jag, för det här nogen än att man kan ju inte ställa upp i val i två kommuner och man kan inte ha rösträtt i två kommuner. Och betalar man skatt så fungerar det ju den här rösträtten också enligt den. Så att det, liksom, det är mer problematiskt än det.
Det är något svårt det där.
Jag tycker att det är på många punkter väldigt, väldigt svårt. För att om vi tar till exempel hälsovården och hälsovårdskostnaderna. Sedan var det 97 tror jag så det där blev det ju möjligt för en person som hastigt insjukna i en främmande kommun så att säga, att få den första vården i den kommunen eller det närmaste sjukhuset där. Och det var väl tidigare så hade då de där stackars kommunerna uppe i Lappland där folk skidade och bröt benen, så fick de ju stå för de här kostnaderna. Men efter det här så kunde ju då räkningen skickas till patientens hemkommun. Men det där, vilken vård skulle man då liksom få bekostad av vilken kommun? Den dyraste vården eller bara den billigaste vården beroende på då, liksom i vilken kommun man bor mera eller mindre. Det här är liksom en sak som man i så fall då borde kunna lösa på. Jag tror att det inte är väldigt attraktivt för mindre kommuner i glesbygden att tänka sig att de sen ska betala då för den här dyra vården för personer som har valt att tillbringa ganska mycket tid där men och betala bara en del av sin skatt där.
Hittade den här grundlagen är gjord av människor i ett visst skede. Det går att ändra på en grundlag. Också grundlagen kan utvecklas. Och när jag nu visar det här igen och säger åt er att det där dela på kommunalskatten så att man utgår från den dyrare kommunalskatten och sätter det på hälft och delar på den. Jag vet att Helsingfors skulle ju aldrig gå med på det här och vissa andra stora städer. Men det här skulle ge pengar åt de här kommunerna att faktiskt kunna köta också.
Men det finns
sjukvården.
Ju nog...
Och ett ögonblick.
Ja.
Att ändra på det här, till exempel vem betalar vad. Nej, förlåt. Nu tänkte jag på det där rösträtten. Jag går gärna med på det om jag skulle vara delvis i Raseborg och delvis i Helsingfors. Att jag själv namnger var jag vill rösta och så har jag ingen rösträtt på andra ställen. Har jag kunnat ge halva kommunalskatten.
Det blir hemskt lätt det där liksom, what's in it for me? Om man väljer vad man vill betala skatt för och på olika ställen. Jag tvivlar på att det nu riktigt kan lösas med en sån där modell. Men det där, om vi återgår till det där hur man får människor att intressera sig för att bo i glesbygden. Så där ser jag nog att det väldigt mycket handlar om att man stöder en ny etablering alltså av firmor och sånt i glesbygden. Så det kvittar ju var man bygger ett skåp till exempel, har en skåptillverkning. En ställer upp en fabrik, det ska ju ändå föras land och rike runt sen när de här produkterna ska säljas. Men sen ännu om det där med att jämna ut de här skattepengarna. Vi har ju ett skatteutjämningssystem som kommunerna emellan. Så att staten ser till att den som får ett hyggligt överskott i en kommun, så den kommunen får då lov att bära en del av bördan för de kommuner som betalar mindre. Och samma sak gäller väl kanske inte precis lika i de övriga nordiska länderna. Det som kanske Vanda stad skulle tycka att det skulle vara riktigt trevligt att gå efter det systemet som man uppenbarligen har i Danmark. Att alltså huvudstadsregionen behandlas liksom som en enda region och där sker då utjämning. Så att jag antar att det här utjämningssystemet kunde utvecklas sen för att göra det mera attraktivt att flytta till en kommun som har idag en väldigt hög skattesats med där den här servicen kanske inte är så utvecklad.
Marianne, du hade...
Jag ville ta upp samma sak nu som Gitta sa om den här skatteutjämningen, för det är ju ett bra system som redan fungerar. Att, om man vill liksom utjämna det lite mer. Men det som jag tänkte säga också här är att efter Sipils regering, den här glesbygdsarbetsgruppen, så har också marinregeringen tillsatt en glesbygdsarbetsgrupp som sitter och funderar på just de här konkreta exemplen. De har nu utrett möjligheten att försöka ha någon sorts försöksverksamhet där det skulle ingå skattelättnader, lättnader för de som har studielån på 2600 euro per år. Och då liksom, om man är där tillräckligt länge, 10 år eller hur länge man nu ska vara, så får man hela studielånet avbetalat. Att slopa arbetsgivaravgifter och att ge möjligt glesbygdstillägg för tjänstemän, det vill säga kommunala och statliga tjänstemän. Så det här kommer troligtvis att nu påbörjas någon sorts försöksverksamhet i vissa utvalda kommuner som inte jag vet vilka det kommer att vara. Att det kan ju kanske ge lite liksom en vink dit åt att funka de här systemen. Och man har ju tagit det här nästan direkt från ett norskt experiment, vad jag har förstått, att man har...
Ja, det kommer från Norge, ja.
Fungerar i Norge det här?
Men nu är det ju... Vi hade en artikel på svenska.yle.fi om det här, den här gruppens förslag.
Ja.
Och då fick vi massor med arga kommentarer,
ja,
på att hur är det med oss som redan bor här då? Varför ska inte vi få något skattelättnader?
Ja, just,
då?
Ja.
Och sånt. Det är bara för att en storstadsbo vill flytta ut till glesbygden.
Så ja, men det behöver ju inte vara en storstadsbo som flyttar ut, utan det kan vara någon som bor i Jyväskylä som flyttar ut till glesbygden
så är det
i
mellersta
Finland. Jag menar, det är just det här som folk många gånger tänker fel, att det gäller liksom att det är Helsingforsborna som kommer. Jag hörde där i det radioprogrammet som jag hörde i dag morse också, så var ju det att den här befolkningsförflyttningen är där som man flyttar i Finland, så är närmast det är inte att det flyttar människor från alla möjliga orter till Helsingfors, utan det är närmast det att människor flyttar inom sin egen region till ett större centrum. Och sen det som sker mot Helsingfors och runt Helsingfors är många gånger människor med invandrarbakgrund som har blivit utplacerade i Finland, och sen så kommer hellre ner här var det finns flera som man känner igen och som man kan vara tillsammans.
Jag har statistik från förra året med flyttande in mellan kommunerna i Finland, ja, som Linus Lång har tagit framåt oss. Så då i huvudstadsregionen så har förra året minus 293 människor.
Ja.
Så att vi ligger på minus här, det är då Helsingfors och Esbo som är de som förlorar mest i huvudstadsregionen.
Det som gäller sist och slutligen återigen är att hur man får människor att flytta ut till landsbygden eller hålla sig där. Jag säger som Jenkin att keep it simple. Det är frågan om att du ska kunna arbeta där och du ska ha tjänsterna där. Det är så enkelt. Mm. Sen ska man bara funtja på hur man får pengar till tjänsterna, för det är den skrinnande punkten.
Ja.
Och få människor som vill ha det där jobben.
Från Bromar. Och där är det, Bromar är ju en del av Raseborgs kommun. Och det har nu i flera gånger när Raseborgs kommun fullmäktige behandlar budgeten för följande år varit risk för att de ska dra in skolan i Bromar. Drar de in skolan i Bromar, ja, så kommer det att betyda att det inte kommer in
vi,
nya
där
familjer.
Är vi helt alltså.
Och där har vi liksom kämpat både Helsingforsbor och Bromarbor för att den ska hålla den där. Så att det har ju mycket att göra med också kommunens möjligheter och kommunens egen vilja att försöka hålla de här så kallade små glesbygderna
levande. Framförallt är det frågan om pengar, Maria. Det är alltid frågan om pengar.
Det är alltid frågan om pengar. Det är klart, det är frågan om pengar. Det finns pengar också i Raseborg, fast det kan vara lite problematiskt.
Nej, nu är det ena.
Men det är ju frågan om hur man placerar
de där prioritering.
Pengarna.
Det är prioritering.
Raseborg hör till dem som är mest på, om jag säger, på revet.
På minus.
Ja,
när de har ett Raseborg har från den här samma statistiken så har det plus på 17 inflyttare.
Ja.
Ja.
Så att, men det är ju inte, i Nyland så finns det ju inte den här så kallade glesbygden som räknas till det här stödet överhuvudtaget.
Nej, just det.
Bromar och Raseborg räknas inte som glesbygd. Utan.
Men något clever system som har att göra med den här människornas vilja när de nu har lärt sig under de här restriktionstiderna, att man kunde dela på sitt boende, man kunde bo på två ställen, fördela på något sätt kommunalskatten på det viset att också den andra kommunen förtjänar, jag säger igen, Att ta bort skolor, att ta bort dagisar, att ta bort banken och posten och allt. Det måste finnas om man vill ha ett levande land också på landsbygden.
Det är väl det också som är svårt att glesbygden i Finland så har det tagits bort.
Jo, det har tagits.
Men hur ska man då kunna få folk att flytta dit om
det
finns?
Men det är ju frågan om pengar hela tiden. Och det är vansinnigt det där att det första man drar in i hela Finland är ungefär skolorna som man...
Ja, exakt.
Och det är då i skolorna som Finlands framtid sitter.
Absolut. Men det går att ändra på sådana saker. Om man minskar på byråkratin och tänk framåt. Det går att ändra på, till och med grundlagen.
Det behövs nog byråkrater som räknar också.
Ja. Hör, politikerna är de som håller i de här gamla
befästningarna. Det är de där gamla kommungubbarna som drar in skolan.
Där har vi gubbarna, ja. Bra, feministerna ska överta kommunerna, yes.
Just det.
Enligt all statistik så är det ju så att i vad heter det landsbygderna så har gubbarna överväldet i kommunfullmäktige. Så dit med feministerna bara så blir
vi har ju kommunalval på kommande nu. Så.
Ja, jag vet inte om de där feministerna, fast de är i minoritet, om de kommer upp med så clever idéer. Jag har inte uppfattat det på det viset.
No, vi ska
inte i Helsingfors åtminstone, och jag kan ge många exempel på.
Vi återkommer till de här sakerna. Vi slutar nu där vi började, vill säga, med kvinnornas makt.
Yes, men det är skillnad på kvinnor och feminister, för att män kan också vara feminister.
Så ja, så är det. Massor av män är feminister.
Det finns den här klubb 9, eller vad det heter. Där det är kvinnorna som har börjat, men att av 900 medlemmar så är det nästan 300 män med. Det heter
det bra, klubb 9. Jag tackar för den här gången, Gitta, Marianne och Klaus. Mitt namn är Hasse Sundqvist och vi återkommer igen om 2 veckor. Hej!